Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Men likförbannat så är jag ju fortfarande kvar i att jag fokuserar mer på det negativa än det positiva som jag får. Det är sjukt, och det är så här, jag tror att det är en livslång kamp.
Det finns en handfull omisskännliga röster i svensk modern musikhistoria. Några av mina favoriter är Monica Zetterlund, Tommy Körberg, Robin, Lill Lindfors, Björn Skifs, Stina Nordenstam och Björn Dixgård. Björn växte upp i Borlänge och blev tidigt hälften av låtskrivarduon i Mando Diao, där Gustav Norén, även känd från Värvet avsnitt 122, var andra parten. Och de hade en lång resa som medlemmar och motorer i ett av Sveriges mest framgångsrika band. Men 2015 hände det här.
Välkomna till Kulturnytt i P4 som börjar med att det här svenska bandet splittras. Ja, nu på eftermiddagen kom beskedet från skivbolaget att bandet Mando Diaos sångare och låtskrivare Gustav Norén lämnar bandet. I ett uttalande säger bandets andra sångare Björn Dixgård att Gustav Norén nu får, citat, tid och frihet att förverkliga sina idéer helt utan kompromisser. Bandet kommer att genomföra sommarens bokade spelningar som planerat utan Norén.
Mando Diao lever dock vidare, nu med Dixgård som ensam frontfigur, och hur dynamiken förändrats, hur Sveriges kanske bästa röst mår och om Mandos nya album Boom kom till. Det avhandlas i Värvet avsnitt 387 med Klara Åström och Månsson som producent, Acast som utgivare, och jag med nyfikenheten på dagens gäst heter Kristoffer Triumf. Här är Björn Dixgård.
Bra, tack. Idag var det en jävligt bra dag.
Ja, vad härligt. Vad har du gjort?
Jag har gjort andra intervjuer, om man nu ska kalla det här för intervjuer. Det här känns ju mer som samtal faktiskt, tycker jag.
Ja.
Så det har jag gjort. Jag jobbade lite på någon liten teknolåt i morse innan jag stack iväg också.
Ja, vad roligt.
Som jag håller på med.
Mm. Är det liksom sånt som du gör också?
Än så länge är det min terapi bara. Jag gillar den genren.
Mm.
Inte alltid den genren, men mycket inom techno och house tycker jag är bra.
Mm. Ja, roligt.
Och jag tycker det är spännande, för det går att göra så jävla mycket. Jag gillar det liksom high-tech-biten med det på något sätt. Det är inte en genre som står still.
Nej,
det kan jag ibland känna att vår, om man säger rock-genren, gör lite grann. Mm. Den är svårare att förnya, tycker jag.
Ja, kanske, men att man...
Men å andra sidan inte, det är helt fel att säga så också, men... Vad skulle du säga?
Nej, å andra sidan så är det väl just i, alltså, det var kanske inte det jag skulle säga, men är det inte alltid i, liksom, när en genre är, känns trött, som det händer något nytt?
Jo, det är ju det. Så, någonstans sitter jag och väntar på de här unga personerna som kommer in och bara förnyar rocken snart. Jag tror att det kommer komma typ en Janis Joplin eller en Kurt Cobain och bara liksom välta hela stället. Jag får känslan av att det kommer göra det ganska snart.
När kände du att det hände sist?
Alltså, mycket av hiphoppen är ju så, tycker jag. Den är ju fortfarande under utveckling, den med. Men alltså, nej, det var fan länge sedan det kom liksom en sån här figur som verkligen tar över allt.
Mm.
Det var typ Cobain. Eller Gallagher-brorsorna kanske.
Mm.
Sen är det ju jävligt många bra artister överallt. Men Björk var samma grej på 90-talet när hon kom för mig.
Ja, det är sant.
Det var så här, shit, woof, liksom. Mm. Så. Det kanske var åldern också. Det kanske är så att alla tonåringar går runt och har de här figurerna redan. Bara att man själv har blivit gubbe, liksom.
Just det. Och de heter...
6ix9ine eller något.
Ja, om du säger det så. Min son är ju också 10.
Ja.
Där är många artister som heter någonting med Lill.
Ja.
Ja. Ingen heter Babs, men många heter Lill.
Ja. Ja. Men det är många bra Lill.
Ja, det är väl det kanske.
Men den jag tycker är bäst, det är, han har väl blivit mossig nu kanske, Lil Wayne.
Säkert mossig. Eller ja, jag vet inte.
I deras värld kan man ju tänka sig.
Förmodligen. Men du, hur ser livet ut då så här hösten 2019?
Mm.
Det är mycket kring ett albumsläpp.
Ja, det är mycket runt albumet. Och vi, det är någonstans, jag tycker det är så jävla härligt att vi, jag gillar folk som håller fast vid att släppa album på något sätt. Jag tycker det är jävla sympatiskt format.
Mm.
Så den där har vi ju, den blev kvar i maj, klar i maj. Sen under sommaren har jag faktiskt inte lyssnat på den. Så nu har jag gjort det, och nu har vi börjat liksom promota den och kör hela den grejen och ska turnera sen typ i 2 år på den.
Mm.
Så det är jävligt peppat så här, men jag har lärt mig av erfarenhet också att det är så jävla lätt att dras med i all stress som är runt det. Och liksom så här, alla skivbolag som tror att det ska, att de har lösningen på hur man ska marknadsföra en produkt som det genast blir när man släpper ut någonting. Jag gillar inte det så jävla mycket egentligen. Egentligen skulle jag vilja att det hette något annat faktiskt. Men det är ju en produkt. Det är ju liksom en Big Mac vi ska ut och sälja. Mm. Typ.
Tobias Ghost sa ju någonting om att han är en alltså att han lever på Tupperware parties.
Fan, typ. Vilken bra kommentar.
Ja, han åker runt och säljer merch.
Ja.
Vilket ju är jag hade inte förstått att det var en så stor del av en sån cirkus liksom, men det kanske är det idag.
Alltså det som är det jag var inne på nyss där, det är folk runt omkring, det är det jag försöker stänga av så mycket som möjligt. När vi var 20 liksom, jag och Gustav och de andra, och precis hade slagit igenom, då var ju vi askåta på framgången. Hur sugna som helst på det. Vi hade liksom Gallagher-komplex och ville bara liksom, vi blev bli största bandet någonsin och sådana där grejer. Nu är det inte så längre, för jag har inte mått bra av att tänka så. Mm. Jag har inte mått bra av att mäta vår framgång liksom som ett jävla diagram för varje grej vi släpper, utan det är så här, är jag nöjd med musiken vi har gjort, då måste det vara bra så.
Mm.
Även om vi spelar för 50 pers eller 50 000.
Mm.
Faktiskt, annars tror jag inte att jag kommer kunna hålla på med det här om jag liksom skulle fastna i den framgångsgrejen. För det är så här, vi har gjort skivor som har gått asbra. Och vi har gjort skivor som har gått mindre bra. Och jag har aldrig vetat varför, jag har aldrig förstått varför. Folk runt omkring har sagt, ja men det var för att ni inte släppte en sån singel som den här skivan inte gick bra. Eller jag visste att den här låten skulle gå jättebra, som det var med Strövtåg till exempel.
Mm.
men det är bara bullshit, det är ju ingen som vet. Liksom.
Ja, Strövtåg var väl, som jag har förstått det, av er inte kanske tippad som någon superhit?
Nej, den spelar vi ju in relativt dyngraka klockan 5 på morgonen.
Mm.
Uppe på Gustavs ställe i Dalafloda, och den hade vi satt åt sidan lite av alla de här, vad var det, typ 10 låtar vi hade som vi hade tonsatt vid den tidpunkten, och den var så här, det är inte så mycket att ha liksom. Så vi vet ju inte heller.
Nej.
Men vi kan ju bara gå på vad som känns bra för oss, något annat finns inte liksom.
Det är skit. Bakom ängarnas gungande gräs, och med sommar och skönhet och skogsvinds ackord, så min hembygd och hälsa mig glad. Var mig hälsad, men var är min faders gård? Det är tomt.
Alltså, jag har ju alla ägg i samma korg, kan man säga.
Ja.
Och det tänker jag, alltså, har du levt med den skräcken någonting?
Ja, varenda jävla dag.
Är det så?
Mm. Ja, varenda dag. Och ofta när jag stiger upp på morgonen och innan jag tar den kalla duschen som är till för att få bort demonerna som jag har på morgonen. Det låter allvarligare än vad det är, men jag tror att det här är jävligt vanligt faktiskt. Att just att hjärnan är full av en massa tankar som man inte får bort. Och det är jävligt många mörka tankar.
Mm.
Och jävligt mycket domedagstankar har jag på morgonen. Och det en av de stora är ju att jag måste börja göra någonting annat. Och det är en jävligt stor skräck för mig.
Mm.
Och det är, jag kan tycka att det är löjlig som känner så. För jag har hållit på med det i 20 år. Jag kan tycka att det är så här, men lägg av Björn, liksom, du får ju förbomba. Du vet ju, du kommer ju spela, jag vet att jag kommer spela musik på något sätt, men ja.
Varför, alltså i dina mörka stunder då, varför tänker du att du inte kan fortsätta bara och Mando Diawa så att säga?
Jag tänker att typ det kommer vara tomt överallt, vart vi än spelar. Jag tänker att jag inte, framförallt så tänker jag att jag kommer inte kunna skriva några mer låtar eller mer musik.
Mm, det kan jag förstå.
Eller att jag kommer tappa lusten.
Mm.
Det är framförallt de två. De sista jag sa där som är jävligt påtagliga, att så här, jag kreativt kommer dö. För framgång, det är klart att det är viktigt, och levebröd är jävligt viktigt också om man vill hålla på med det, ska man säga, professionellt eller ja, kunna leva på det. Men det viktigaste är ju kreativiteten, och den använder jag som min liksom, terapi. Det är ju självterapi som ligger i den. Och den är så jävla, jag har liksom byggt upp den till någonting extremt viktigt. Det började som en hobby, mm, som det hette, och sen så har det blivit liksom typ livsavgörande, känner jag.
Mm. Och om du då, alltså, så på ett sätt så, om är de där demonerna mer närvarande ifall du inte gjorde några notes i din liksom, vad heter det, voice memo igår?
Ja, precis. Om det har varit torka i 2 veckor kanske, då passar de på liksom, mm, att komma jävligt starka.
Men för jag var på Nick Cave-konserten för, ja, hur länge sedan var det? Det är ju 3 månader sedan kanske, ja, som han spelade på Cirkus.
Ja.
Du var inte där?
Nej, tyvärr. Alltså, jag älskar Nick Cave.
Han gör ju den här In Conversation With när han har jättelånga mellansnack med där han tar frågor från publiken.
All right.
Otroligt koncept alltså. Just för att det är han. Jag är inte säker på att alla... No offense.
Nej, men jag köper det.
Nej, men jag är inte säker på att det hade blivit lika bra med, säg... Ja,
nej.
Ja. Nej, men med Lemmy håller jag på att säga. Men det kanske blir svårt. Men, nej, men med honom så var det så fantastiskt. Och han fick ju otroligt många frågor om inspiration och så här, ja. Vilket man ju kanske får då som låtskrivare ofta så här.
Absolut.
Och han så här, försökte liksom verkligen krossa den tanken hos folk att det är, alltså att det är något gudomligt som kommer ner i huvudet liksom när du går på promenad och sånt. Han går ju till jobbet och så sitter han där.
Mm.
Och så sitter han i sitt arbetsrum och väntar tills det, eller liksom, jag vet inte ens vad han gör, men han måste vara på jobbet för att det ska hända liksom.
Ja.
Så är det inte för dig.
Alltså, jag älskar att gå till jobbet och försöka göra musik. Men för att säga emot Nick Cave då, så tycker jag visst att det finns något gudomligt med vissa grejer. Mm. Med vissa låtar som kommer. Typ när jag skrev Strövtåg till hembygden. Då kom det ju... Jag var fett stressad. Jag hade egentligen inte tid att sitta och göra musik. Jag skulle hämta mina barn, tror jag. Antagligen var det det. Det brukar vara det när jag är stressad. Men sen så bara kom den där jävla melodin. För jag satt och läste... Jag satt och läste i samlade verk med Fröding, och sen dök den där dikten upp, och så började jag bara, fick jag värsta vibb på att göra en melodi till den.
Mm.
Och så kom det på 5 minuter, och jag ska inte säga att den är gudomlig, men det var ju ett gudomligt moment för mig att liksom, den bara dyker upp så där. Och det är abstrakt och det kommer någonstans undermedvetet ifrån. Jag tycker det fan är gudomligt.
Men tänk om du inte hade behövt hämta barnen. Då kanske, ja, inte hade...
Då kanske jag hade förstört den.
Ja, kanske.
Det finns, jag har ju förstört, herregud, vi har ju släppt låtar som är förstörda när de är släppta. Liksom. Så det där, håller man på så länge som vi har hållit på, då gör man ju mycket dret också.
Mm.
Så det är den första att erkänna. Men det är ofta de låtar som jag har förstört, det är de jag har suttit med för länge.
Mm.
Man tar bort all spontanitet i dem, man tar bort all känsla i dem, man tar bort alla skavanker framför allt.
Mm.
Det är jävligt viktigt. Det är viktigt i livet i stort, tycker jag. Det är viktigt med de människor jag träffar, att de har skavanker. Annars blir inte jag... Ja, annars blir det inte så intressant faktiskt.
Nej, jag förstår. Berätta om dina egna skavanker då.
Ja, fan. Vilken stor fråga, hörru Kristoffer. De här domedagstankarna, de ställer ju till det för mig. De har vi ju redan varit inne på.
Mm.
Och de... Det är när jag liksom bara är för mycket i framtiden eller längre bak, mm, i tiden. Med skallen. Då får jag inte ihop min skalle. Och de ställer till det för mig. De gör att jag oroar mig över sånt som jag inte ska oroa mig för.
Är det bara liksom professionellt det där? Eller är det också, alltså, är du rädd för att det ska hända skit med ungarna? Och...
Ja, jag är rädd för döden. Framförallt rädd att det ska hända mina vänner och min familj. Först och främst jobbiga saker. Jag har varit dålig på att hitta något riktigt bra skydd för det där. Och det är också därför när de där perioderna är starka jag kör mycket hårdare på musiken.
Mm.
Alltså mycket hårdare. Måste jag disciplinera upp mig och gå mycket mer till studion och så vidare.
Har du en studio som du går till?
Jag har det i Traneberg.
Okej.
Okay. Mm. Nära där jag bor.
Mm. Förlåt, vi var på dina skavanker.
Skavanker är viktigt att prata om, fan. Mina skavanker, det är också så här vad andra... Det har blivit så jävla mycket vad andra säger att jag gör fel. Mm. Jag kan inte dricka sprit. Jag blir dålig på sprit.
Okay.
Det är en så här, det kan man tycka är en banal skavank, men det är en dålig sak.
Ja, det är väl skitjobb.
För andra, framförallt. Ja. Mm. Jag ska inte säga att jag är alkis, men jag har dåligt ölsinne som fan.
Okay.
Mm. Det har jag. Jag ska absolut inte dricka för mycket alkohol.
Men du dricker fortfarande, det är inte nolltolerans?
Nej, och ibland slår det ut väl. Men om jag bär på något problem, då kan jag bli jävligt dryg framförallt.
Okay.
Mm. Jävligt jobbig, dryg, jävligt så här utmanande. Aldrig aggressiv så, liksom, men jävligt, ställa jävligt jobbiga frågor till folk och sånt. Mm. Obekvämt.
Mm. Kan jag kanske relatera till.
Ja. Ja, känner du igen det?
Ja, men lite kanske.
Det är nog många som känner igen sig i det.
Även nykter dock gör jag det.
Jag vet inte, jag typ en person känner jag. Och hon blir alltid så jävla glad bara. That's it.
Mm.
Men det är typ en person. En av mina kompisar som alltid blir glad.
Ja, men det är väl skönt.
Hela vägen hon dricker.
Men i ditt yrke kan jag ju tänka mig att det är liksom inte... Det kanske... Ja, det hade varit... Det är svårt kanske att inte exponeras för alkohol.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Det står ju liksom ett spritbad. Även om vi inte har bett om det, så står det ju så jävla mycket sprit överallt.
Mm.
Öl, vin, sprit. Och vi i och för sig har vi varit jävligt skötsamma runt innan giggen. Ända tills för 3 år sedan, då började vi dricka så fruktansvärt mycket rom innan spelningarna.
Okay.
Och det gick åt helvete. Vår basist började spela funkbas, och jag började sjunga i Jens mick, och vi började olika tonarter och sådana där jävligt jobbiga, pinsamma grejer. Då tog vi tillbaka regeln igen att typ så där, 2 enheter, lite som i fjällen.
Mm.
Innan gig liksom.
Vad är det för fjällregel? Den har jag missat.
Men jag hade något bråk med någon servitör när vi spelade i Sälen med Hives någon gång.
Okej.
Så han var så jävla nitisk på att det var 2 enheter typ. Men vi skulle ha en riktig fest, och det slutade med att... de var så jävla hårda på att det bara var 2 enheter. Det är så här uppe i Sälen, var det någon som sa.
Ah, okej.
Okay. Mm. Okay, men man kan inte få köpa fler till middagen liksom.
Mm.
Nej, men då, om vi beställer en flaska vin då, är det en enhet? Räknas det som i grupp som en enhet? Ja, du förstår nivån på det.
Mm. Jag förstår. Så det är så i fjällen helt enkelt.
Det är så i fjällen.
Ja. Det hade varit väldigt snyggt ifall du hade en tredje skavank, så vi kan stänga den.
Ja.
Alla goda ting är trevligt.
Vad ska vi ha för tredje skavank då? Man kan ha svårt att sluta med saker. Det är kanske en skavank.
Mm.
En sån som aldrig ger mig liksom.
Mm. Jag förstår.
Jag tror att det är en skavank.
Ja.
Eller så är det min stora lycka. Ja. Jävligt diplomatiskt sagt, men...
Jo, men i jobbet kan det väl vara jättebra. Men jag kan tänka mig att det finns, alltså privat kanske det finns nackdelar då. Om du ska fungera i familjen och så, och har suttit och spelat tv-spel tills det är slut.
Ja, exakt, en sån grej typ. Ja. Så här. Att pappa har satt uppe till 4 och spela FIFA eller något. Och nu är han lite trött när han ska... Ja,
ja, jag förstår. Har du 2 barn?
Mm.
Mm.
2 barn har jag. 10 och 8 är de.
Ja, varav den senaste förlöstes i bil.
Exakt.
Ja. Ja.
Nu har du gjort din research.
Ja, men lite. Jag tänkte bara så här, nu har du nämnt Gustav 2 gånger. Du verkar så cool med att prata kring honom. Har det varit en process för dig?
Ja, herregud ja. För det första så var jag, när vi bröt upp, var jag skitförbannad på honom. Mm. Av liksom miljoner orsaker. För vi hade ett jävligt jobbigt breakup, och det var många år som hade lett upp till det.
Mm.
Där vi liksom drog isär så mycket som man nästan kan dra isär i en relation faktiskt. Men sen har ju bland annat min far sagt att tiden läker liksom, den gamla klyschan, men det är sant också. Så nu är jag inte förbannad på honom nu, och därav blir det ju mycket lättare att snacka om honom också.
Mm.
Och jag har bara liksom fått syn på det som var bra mer än det som var dåligt emellan oss igen.
Ja, jag förstår.
Och där vill jag gärna vara kvar så mycket det går.
Ingen kontakt dock?
Ingen kontakt dock. Inga steg från mitt håll, inga steg från hans håll heller direkt, tror jag. Men jag tänker också att det är så här, ja, det måste komma naturligt på något sätt.
Du sa ju i ert gamla sommarprat som ni gjorde 2015, du och Gustav, att du inte startade band för att göra intervjuer. Men hur trivs du med den här delen av jobbet?
Bättre nu än förut. Bättre än då till exempel. Samtidigt så har jag tänkt så här. Jag har ju också förstått att det kan vara bra för mig också. Jag har nästan sett det som en utmaning att försöka bli mer avslappnad i det.
Men det är också, det är roligt med er som band, för att om man som jag tar en kväll och försöker kolla igenom alla intervjuer som finns med er på YouTube till exempel, ja, så är det är ju på något sätt lite underhållande att ni är så stora i Centraleuropa, för det är väldigt mycket så här roliga och ganska taffliga intervjuer som du har fått utstå.
Japp. Jag tycker ju att tyskarna är fantastiskt roliga på det sättet att de är så brutala ärliga. Mm. När man inte, alltså man får aldrig en fråga med någon baktanke eller någon, det är bara rakt på frågor, och jävligt ofta är det också recensioner fast man sitter i ett samtal liksom, en intervju då.
Ah, okay.
Mm. Så det kan ju vara så här: the first song on your new album, very very energetic, really soulful melody, also like a super nice beat. Second song, I thought also reminded of the first one, they connect together well. It feels like you have the vision like super crystal clear there, but what about the third song? Not so cool. Typ, så då kommer det så här. Så det där är jävligt... Ja, man kan njuta av det där. Det finns någonting skönt med den där raka...
Jo, men det gör inte lite ont.
Det är väldigt raka intervjuer.
Ja, men det gör inte lite ont.
Ja, alltså det gör det väl alltid när man hör något negativt om sig själv. Tycker inte du det?
Jo, jag har jättetunn hud.
Ja, det där är intressant varför man har det.
Ja.
Eller varför människor har det, för de flesta har ju det. Typ, kanske inte Donald Trump, men
nej,
den typen av personlighetstyper tror jag. Narcissister helt enkelt, där rinner väl av för det mesta. Men...
Men du som ändå har en så otrolig jävla bekräftelsekran som bara spolar bekräftelse över dig så ofta ändå.
Mm.
Det ger inte dig tjockare hud?
Nej. Jag tycker det enda som har gett mig tjockare hud, det är att jag har accepterat, alltså acceptansen i att om jag liksom tar ett steg så kommer någon hata det, men det kommer också vara folk som älskar det.
Mm.
Det är det enda som har hjälpt mig, den enkla grejen att bara så här. Och men likförbannat så är jag ju fortfarande kvar i att jag fokuserar mer på det negativa än det positiva som jag får.
Mm.
Det är sjukt, och det är ju så här. Jag tror att det är en livslång kamp. Jag hoppas i och för sig att människor slipper det lite grann.
Mm.
Jag hoppas att det finns folk som faktiskt så här, lyckas komma till bara suga in det positiva. Liksom. Men jag kan inte det än.
Minns du alla dina sågningar med andra ord?
Många i alla fall.
Ja.
Men jag skulle inte kunna dra någon nu i och för sig, men för jag förtränger dem också.
Jag har tagit
men
fram
om,
några.
Om någon skulle, ja.
Nej, jag skojar.
Ja, om du skulle läsa upp dem så skulle jag säkert komma ihåg varenda jävel. Liksom.
Mm.
Men jag kommer ihåg den första jag fick, där det var någon som sa att jag sjöng som en skollärare som hade dålig engelska eller något sånt där, att mitt uttal var så.
Ja.
Då fick jag så här panik liksom. Och typ så här i smyg övade uttal jävligt mycket efter det.
Ah, okej. Okay. Wow.
Och sen så åkte vi till, hade vi slagit igenom Japan i samma sekund. Och jag hade bara varit i Borlänge och Stockholm i mitt liv innan det. Jag kom inte från en familj som gjorde så mycket utlandsresor alls. Eller noll helt enkelt.
Mm.
Så jag hade inte varit någonstans. Så kom dit och hamnade i så här Lost in Translation-värld. Vi hade slagit igenom med dunder och brak där och typ redan sålt guldskiva och fick jag det sagt också. Men och så här, hade ett intervjuschema som var helt extremt. Liksom. Jag skulle snacka engelska 5 dagar i rad. Så jag kommer ihåg att jag hade den där jävla äckliga recensionen i min skalle då.
Mm.
Och så här, gick in med det självförtroendet fast jag egentligen är bra på engelska. Liksom.
Mm.
Så det,
och de som
det
inte...
tog en, jag var så här... Jag höll käften hela den resan i princip. Det var de andra i bandet som fick snacka.
Ja, jag förstår.
Och lyckligtvis hade jag ju återigen då tagit upp honom. Men Gustav bredvid min sida som var jävligt... Han är ju jävligt bra på att snacka. Han... Både på svenska och engelska.
Ja, han tenderar att prata en del. Kan man väl säga.
Prata mycket i alla fall.
Ja. Men jag tänker att de som intervjuade dig när du var i Japan, eller er, kanske inte var så fruktansvärt mycket bättre på engelska än ni.
Nej, men det tänkte jag också, men det hjälpte liksom inte.
Nej, jag förstår.
Har man tunnhud så har man. Ja. Och då måste man göra sig av med den, eller tjocka på den lite.
Men det här var ju intressant att du gav mig en liten glimt av din barndom, att ni aldrig reste liksom. Jag tänkte berätta om dina föräldrar. Ja. Jag tänkte berätta om dina föräldrar. Nej, det tänkte jag inte. Jag tänkte, kolon, berätta om dina föräldrar.
Så. Ja, gärna. Alltså. De är, vad ska jag säga, de är... Mamma är uppvuxen här i Stockholm. Och så flyttade hon till Borlänge 1971, för hon ville komma bort härifrån. Hon var trött på stan, tror jag. Och farsan är ju liksom mas, och jag tror att det var liksom... Pubmysen heter stället i Borlänge där de träffades. Och jag tror att det var mycket... Dels var de ju båda politiska liksom, den perioden. Så jag tror det var dels det, alltså kommunistgrejen som de hakade på mycket, och progg och sånt. Mm. Och sen var det också musiken såklart.
Mm. Som var det FNL-tider?
Ja, det var det.
Mm. För ungdomarna googla ifall de inte känner till.
Precis, det var det. Och så vet jag att de körde mycket det i början av sin relation. Så där, liksom, den politiska grejen, ända tills den dagen de tröttnade på det och gick över. Och tyckte det hade blivit, som farsan sa, när man inte fick spela Satisfaction på gitarr för att det var liksom för det var för blott helt enkelt. Då tappade jag lusten.
Okay.
Sa han. Mm. Då blev det för allvarligt med musiken. Så det har jag nästan fått lite som en varning för dem, att inte bli liksom partipolitisk i musiken. För att deras upplevelse är att det förstörde glädjen med musiken för dem. Jag kan köpa det alltså. Mm. Samtidigt så fan, mer än någonsin kanske det behövs politisk musik än nu.
Det är sant.
Så det där är inte det är inte så jävla enkelt att bara säga att nej, det ska aldrig vara politik i musik heller.
Sen kan man väl säga att typ Erik Lundin eller Silvana Imam är ju superpolitiska.
De är det, ja. Mm. Och de behövs ju.
Ja.
Så att det... Ja, nej, men fan, mina föräldrar, de... Nej, men vi växte upp en bit utanför Borlänge. Det är jävligt fint där ute där jag växte upp. Det är nära Roma Alpin och det här. Mm. Så jag bodde typ granne med ett naturreservat. Och...
Vad jobbade dina föräldrar med?
Min pappa, musiklärare mest. Dels i grundskola, dels på särskola. Han var lite resurslärare på slutet också av sitt arbetsliv.
Okej. Okay. Pensionär nu?
Nu, ja. Mm. Morsan vet jag jobbade på verket innan jag kom. Sen hon liksom... Sen var det en lång period hon inte jobbade också.
Var hemma med ert barn?
Ja, precis.
Ni två?
Jag och min syster.
Mm. Det är så ni jobbar i er familj. Mm. Det blir två gånger, sen är det slut.
Ja, precis. Ja.
På vilket sätt präglar det dig då att du kommer från Borlänge kommun?
Det är ju en jävligt bra fråga, för det har ju grym präglan. Jag tror dels att jag är glad över att jag hade så pass mycket tristess i tonåren, för det gjorde att jag faktiskt var tvungen att bli mer kreativ. Mm. Jag är ganska säker på det. Så här, det är, jag kunde ju spela på mitt Sega Mega Drive också, men jag ruttnade på det ganska snabbt när jag fick kärleken för musiken liksom. Så dels är jag jävligt glad att jag bodde nära naturen. Det har varit helt grymt med Borlänge. Det som jag inte är glad över med Borlänge, det är ju hur det var liksom på 90-talet. Och då är det lätt att tänka på det här med kriminaliteten. Och den var väl så här, ja, det är klart att det var rätt stökigt där faktiskt. Det var ju det. Men så vi gick ju jämt ut i Falun istället, för vi var rädda liksom. Men det var ju mer, det var inte så att det inte gick att gå på gatan i Borlänge. Jag tycker det där blir så jävla lätt överdrivet också. Mm. Nej, men vad jag vet också, att jag fick liksom tjock hud. Jag fick ju, på något sätt så stack jag ju ut tillsammans med, ja, de jag egentligen startade bandet med, så stack vi ut. Det var inte så många som hade den frisyren som jag hade, det kan jag lova liksom. Det var ju en självklippt Gustav Vasa / Stones-frilla liksom. den såg fan helt sjuk ut. Och jag gick i mina filttofflor till skolan och mina bruna manchesterbrallor. Och allt var så här second hand. Mm. Så jag var ju udda fågel och blev ju liksom... Folk kallar mig för popbög och sådana där grejer. Och jag hade ju liksom aldrig någonting emot det. Men, precis på samma sätt som jag inte har någonting emot homosexuella eller pop. Så här. Så jag, på något sätt där då, där har jag ju fått den tjocka hud jag någonstans... Inte all hud jag har fått, men jag fick en massvis därifrån i alla fall. Just för att vi var såna jävla udda fåglar. Det minns jag att jag kände mig som. Det kanske inte vi var liksom, men... Förstår du vad jag menar? Att det...
100%.
Och alla gig, det var så jävla motigt jämt när vi spelade i Borlänge och var demoband. Liksom, och, eller när man, några gånger spelade jag själv till och med också, typ så här med akustisk gura. Det var ju liksom så här glåpord och såna där grejer under hela gigget. Liksom. Ibland någon flaska, som det är liksom i småstäder, eller var i alla fall. Mm. Så jag är lite tacksam för den huden ändå.
Har du, liksom, kan man prata om liksom vilka karaktärsdrag du har ärvt av dina respektive föräldrar?
Ja, absolut. Då har jag definitivt ärvt tålamodet från min pappa.
Okej, okay. För du har bra tålamod?
Ja, jag har faktiskt bra tålamod. Och framförallt när det gäller... Ja, men jag var inne på det tidigare, men jag må inte sluta. Det är jag jävligt bra på. Jag kan liksom traggla på. Hade vi inte slagit igenom i bandet, då tror jag på riktigt att jag hade... försökt 10 år till att göra det. Mm. Eller något. Och något åt det hållet. Jag hade i alla fall haft tålamod med att fortsätta med det. Och jag, alltså, sen är jag ju så här extremt bra. Jag är inte bra på att gå in i flera saker samtidigt, men en sak i taget är jag jävligt bra på att gå in i. Mm. Och det är ju farsan också. Han är ju så här, om han målar en husvägg så blir det ju perfekt målat liksom, för att han bara är så jävla ihärdig. Samma om man gör gröt. Det blir svinbra risgrynsgröt. Mm. För att han är så jävla... Pannkakor, alla sådana här tålamodsrätter är han asbra på att laga.
Det är roligt att du tar pannkakor och gröt som exempel på saker som kräver tålamod. Ja. Båda tar 4 minuter.
Ja, de gör ju det. Nej, men du vet så här, det tar ju inte ja, det tar en pannkaka. Okay. Men sen ska man ju göra dem så här, de ska vara nice också.
Ja, exakt.
Ja, där han, då, jag... Matlagningen har inte ärvt honom.
Nej, okej, okay. Jag förstår.
Men jag håller med om att det var sjuka exempel.
Ja, eller ja, i för sig, jag förstår vad du menar. Särskilt om man då ska ratta 2 stekpannor samtidigt. Då kan det ju, då blir det ju kanske, det är inte så tålamodskrävande. Det kan vara lite stressande.
Ja, ja.
Men, men fair enough.
Ja.
Bœuf bourguignon.
Storkok, långkok, ja.
Exakt.
Där har vi,
ja, men, jag ska inte...
men det är han bra på också. Kalops och sånt.
Snyggt, ja. Jag ska inte kidnappa din historia om din pappa här, för att det var dåligt.
Morsan har ärvt explosiviteten och att hela tiden ha jävligt nära till, eller sträva efter att ha nära till känslorna.
Mm. Okay.
Det är hon extremt duktig på.
Sträva och, efter det?
Ja, mm. jag vill de terapisamtal jag har varit på, då har jag alltid fått så här frågan. Eller när jag har varit i terapi, det har varit några gånger i perioder. Och då har jag alltid fått frågan, liksom, vad vill du uppnå med det här? Och jag har alltid kommit till den slutsatsen att jag vill komma så nära in på mina känslor som det bara går. Mm. Och ha nära, jag vill ha nära till gråt, jag vill ha nära till vad jag känner. Och det där är också uppfostrad med att det är en bra sak att ha det. Liksom.
Mm. Det är sant.
Det måste vara balans i allt såklart, men...
Mm. Jag tänker på det här med musiken, för du nämnde ju ändå liksom att den, eller ja, den verkar ju ha gått igenom i hela ditt liv. Men vi, liksom, när, om jag frågar hur det började för dig, vad svarar du då?
Allra först så, när min syster var, hon är 6 år äldre än mig, när hon började få killar och sådär, eller när hon fick sin första kille ska jag säga, då... Var det så jävla perfekt i huset vi bodde i för...
Får jag gissa att han heter Patrik?
Nej, men det var nära. Daniel är väl nära?
Ja, Daniel är nära Patrik. Ja, det är 100% rätt generation.
Ja. Ja.
Mm. Han heter Patrik är kanske 3 år äldre än Daniel. Men alla i min klass heter Daniel, förutom jag.
Okej. Okay. Ja,
jag är 74, din syra borde vara 75.
År. 75,
ja. Anyhow.
Du har matten också.
Ja, jag har ju den.
Bra.
Tack.
Det kan vara användbart.
Ja, ibland.
Ja. Förlåt, jo, men hon hade värsta grymma stereon ju. Jag var 10 och hon var 16 liksom. Och hon hade fått så här värsta stereon som hela släkten hade lagt ihop det. Det var inte värsta stereon, det var en extremt plastig Philips.
Okay.
Med kassettdäck, 2 stycken, med vinylspelare. Och så hade hon ju ganska mycket skivor. Jag tror hon la varenda så här månadspeng på skivor. Men hon tog aldrig med sig dem till Daniel då. Utan hade ju dem där nere. Så jag kunde ju lyssna på dem. Det var ju de där Björk, Debut, sådana typer av skivor. Mycket In Excess var det. Mm. Mycket Jackson också. Det är lite jobbigt att säga nu för tiden.
Mm. Ja, inte,
ja, inte så jobbig Jackson dokumentärer Brown, alltså. Där. Nej, inte Jackson Brown. Nej, det var ju mer mina föräldrar som hade Jackson Brown. Mm. Så dels hennes skivsamling med allt som var där. Mycket Madonna också. Mm. Som jag tyckte... När jag var 10, då tyckte jag bara, fan vad det här var bra. Det är så jävla härligt på något sätt när man är i den åldern. Så var det för mig i alla fall. Att jag var så jävla positivt inställd till... Jag kan nästan sakna det där nu. För att nu när jag lyssnar på musik, då har jag såna jävla baktankar med mig själv. Ska jag verkligen tycka om det här? Kan jag finna mig själv sitta och säga typ så här, om det är någon så att säga guilty pleasure-låt jag går igång på. Men det där guilty pleasure är det värsta jävla uttrycket jag vet. Alltså. Mm. Mm. För att det är ju inte guilty att lyssna på musik. Alltså. Även om det är Crazy Frog så är det fan inte guilty.
Nej. Men du, nu ska vi se, förlåt, vi var på din, liksom hur musiken började. Men jag tänker liksom, alltså när sjöng du?
Ja, exakt. Men det var väl liksom just då, ja, stereon helt enkelt. Och då jag började. Mm. Det var inte att jag var med i någon kör och inte att jag tyckte att det var speciellt så här jätteroligt på musiklektionerna eller något sånt. Jag gillade alltid musik, men det var ju skivorna och när jag började göra mina egna blandband där jag var liksom speakerröst emellan som jag kom på att jag också kunde sjunga med i vissa låtar då, typ.
Ah, okay.
Som jag la in. Vänta, man kunde sjunga över på kassettdäcken, kunde man ju ha en mic inkopplad, då blev det en jävligt konstig overdub liksom.
All right. Har du kvar de här?
Ja, någonstans finns de, wow. Tror jag. Kanske man ska göra en teknolåt på någon gång, har jag tänkt.
Ah,
sådana där gamla grejer. Men behöver inte bara vara mina, sådana kan ju vara vem som helst.
Har du lyssnat på det i vuxen ålder?
Nej.
Nej, okej. Okay. För jag bara funderar på, har du en känsla om, alltså sjöng du rent typ?
Ja, det tror jag. Mm. Eller det har jag fått berättat för mig att jag gjorde. Mm.
Hur var mellansnacken då?
Mellansnacken var ju klingande dalmål alltså. Ja. Det var mycket reklam. Jag gillade ju reklam när jag var liten.
Okej. Okay.
Det var ju när TV4 kom också så kunde jag varenda reklam utan till. Ett tag kom jag ihåg.
Mm.
Så det, jag tyckte det var exotiskt med reklam.
Så du
körde... Men det kanske var många ungdomar i Sverige som gjorde det och ungar då.
Ja, det vet jag inte. Det här känner jag att det är en väldigt tydlig generationsklyfta mellan oss.
Ja.
De där 7 åren.
Ja.
Men du.
Men mycket här med andra liksom. Mm. Det har jag alltid gillat.
Mm.
Så det tycker jag är så här. Ja, jag härmar ju alltid att lyssna på det helt enkelt. Så Janis Joplin, In Excess, Aretha Franklin, Steve Marriott och Mick Jagger typ.
Mm.
Mest. Kanske lite Michael Jackson också.
Just det. Vill du berätta liksom om ditt första band?
Ja, det är ju egentligen det som blev Mando. Mm. Men mitt första, det blev, ja, alla medlemmar som var med i det från början. Jag spelade en Beatles-låt som heter I'll Follow the Sun när jag slutade 8:an. One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Det var dels några kompisar som peppade mig till att göra det, för jag var sjukt nervös och var typ på väg att skita i det i sista sekund där på avslutningen.
Mm. Gitarr och sång.
Jag hade peppande kompisar där och någon musiklärare också som var jävligt peppande. Så jag gjorde det och det blev jävligt bra.
Mm.
Och jag upplevde att det blev, för mig blev det sjukt lyft liksom.
Mm. Var det gitarr och sång?
Jag kände uppskattning. Gitarr och sång, ja. Mm. Och då Daniel då, även kallad Hagge i vårt band, som hade ett coverband med en tjej från skolan som heter Lina och en kille som heter Daniel. De ringde och frågade om jag ville vara med i deras band typ dagen efter avslutningen. Och de körde så här covers, de körde så här Alanis Morissette, och då fick jag kalla kåra för jag har aldrig varit ett fan av henne. Men sen sa de också att de körde någon så här Foo Fighters, Big Me körde de. Mm. Bara den låten, jag bara, det lät weird. Mm. Men det är en skön låt tyckte jag.
Ja.
Så jag började med dem liksom. Så började vi repa in en massa covers. Och så spelade vi på någon camping typ en vecka efter att jag hade kommit med i bandet. Mälsta camping i Borlänge. Det är en riktig trailerpark.
Okej.
Okay. Mm. Jag tror det var typ min mormor och morfar, morsan och farsan och några till. Det kanske var 10 pers där eller något. Mm. Men jag tyckte det var så jävla kul. Vi körde husvagn också med Galenskaparna.
Ja, just det.
Mm. En kille som heter Ronny som var med i bandet också kommer på nu. Som körde den.
Mm.
Det var jävligt spridda skurar. Men vi körde det den där sommaren. Och sen så till hösten så hade jag på något sätt... Då hade jag gjort min första låt som hette typ Summer's Ending eller något sånt där. Jag tror inte det finns någon demo på den. Jag undrar hur den gick. Eller får jag kolla till nästa gång jag är på att säga.
Mm. Ja, du är välkommen.
Men då så bara presenterade jag den liksom för dem, kommer ihåg. Och det blev så här splittrat typ... 2-3 stycken blev så här, men vi kör ju bara covers liksom. Det blev någon sån där grej. Så då typ slutade med att jag och Daniel startade bandet liksom. Mm. Så här. Och då körde vi på en sån här Amiga 1200 som han hade... Han var jävligt bortskämd av sina föräldrar. Han fick alla de här datorerna och tv-spelen som man själv aldrig riktigt fick.
Rikemansbarn?
Det hade han. Så han nej, inte rikemansbarn, bara bortskämd liksom. Okay. Mm. Men så han hade en Amiga 1200, så vi började göra beats på den liksom. Och jag gillade mycket så här Massive Attack och Portishead då.
Kunde ni göra beats?
Nej, kunde vi inte, men vi gjorde så, han var och hämtade den där datorn för något år sedan. Det är några riktigt jävla roliga sköna grejer på den faktiskt.
Ja, vad roligt.
Så här, skeva konstiga beats, typ 8 beats Nintendo beats.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Och sen kom Gustav och ni träffades i någon slags park. Det var ni fastnade i en lång diskussion om Beatles.
Ja, vad jag fick med, ja precis, och vad jag fick med honom som jag inte hade med Hagge riktigt. Det var att Hagge ville ju spela. Han är fortfarande lite så att han älskar att spela. Han har liksom ett coverband hemma i Dalsland som heter Två lager gladpack.
Mm.
Håll i er nu. Så, men han skiter ju faktiskt i om det är så här inför 3000 pers med man då, eller om det är för 50 pers i Ed, där han bor. Mm. Och det måste ju vara sjukt skönt för honom. Men just när vi var unga, då var han ännu mer så. Nu har han ett driv liksom. Mm. Han driver verkligen vårt band framåt, precis som att alla andra gör. Men då hade han inte riktigt det, utan det var så här, han ville fortsätta repa med det där coverbandet jag var med i först. Han såg det lika viktigt som att repa med vårt liksom. Med Mando helt enkelt. För, så när Gustav kom, det som jag inte hade med Hagge, det fick jag med Gustav. Och det var ju att vi låste in oss i en, det heter alltid att man låser in sig, men vi hängde på en ungdomsgård som Hagge, faktiskt hans morsa, hade styrt upp så att vi fick låna den hela sommaren när den var stängd, vilket var helt sjukt. Så vi hade en helt kåk för oss själva liksom.
Ja, det låter ju underbart.
Och det var magiskt, just för att bara rota det liksom. Mm. Men drivet var ju egentligen inte musiken, drivet var ju att komma någonstans på musiken.
Okej.
Okay. Och leka Lennon McCartney typ.
Men lät det bra från början?
Nej, men jag tycker fan att det fanns någonting. Vi har alltid gillat melodier, så vi liksom så här, hantverksmässigt, låtmässigt eller vad man ska säga, så var vi noga faktiskt. Men det lät ju inte bra.
Jag tänkte...
Vi var inte bra på att sjunga och sådär än, tycker inte jag.
Okej. Okay. Nej, för er debutalbum är väl era demos egentligen?
Ja, det är ju det. Ja. Så det där är liksom, men det är ändå, det låter jävligt lyxigt jämfört med hur det lät den där sommaren när jag var med Gustav, eller de tidiga, ännu tidigare grejerna.
Men det är ju väldigt ovanligt att man träffar någon idag som har haft samma jobb i 20 plus år. I vår,
ja, visst.
Alltså, det måste ju, alltså, tänker du på grejer som du inte har gjort? Alltså, förstår du? Som du hade, alltså, liksom, du hade kunnat ta, vara IT-tekniker nu och sitta och pendla till Kista istället.
Ja, jag gör det någon gång ibland. Det jag fastnar på är att jag skulle vilja så här, läsa psykologi någon gång. För jag är så jävla intresserad av hur vi tänker och hur jag tänker. Och ja, exakt så. Hur vi tänker och hur jag tänker. Så jag vill lära mig mer om det, och vi borde ju egentligen bara göra det på distans typ.
Just det.
Eller något.
Skulle du ha tid?
Nej, men om jag disciplinerar mig så skulle jag ha tid. För det är lätt att tro att vi inte har haft någon tid heller, och att vi hela tiden har varit borta. Och så är det ju också. Vi har ju hela tiden varit borta, men vi har också hela tiden varit hemma faktiskt. Så just för att vi inte har, det är jag jävligt glad över med bandet i stora drag. Att vi har dels haft en manager, och vi har haft oss själva som har förstått att det liksom, tiden med barn till exempel kommer ju inte tillbaka. Min son är 10 nu liksom, och det är ju redan så att han säger nu när man, det är den gamla klassiken när man kommer fram till skolan, jag kan gå upp själv liksom. Det är ju den frigörelsen som sakta men säkert börjar och ska börja också. Jag hade inte velat missa deras småbarnsår, och jag känner inte att jag har gjort det heller. Men det kanske de känner, det får jag ju se när de blir stora, eller när de nu vill prata om det, om de vill prata om det. Så kommer jag ju få höra det, om det är något jag har gjort fel såklart. Men jag känner inte att jag missar, och det är en jävligt bra känsla.
Men det här är kanske då en naiv fråga, men i ljuset av det så här, alltså alla, från nästan alla som lyssnar på det här har ju inte varit med i ett band i 20 år.
Nej.
Alltså, kan du bara beskriva hur det är att jobba med det?
Ja, alltså det är ju jävligt så här. Vi snackar om det nu, att det är dags för en ny skiva för oss och sådär, och det är ju alltid ångest liksom. Det tror jag det är för allihopa, och jag vet inte vad som gör det, och jag vet inte varför det är så, men det är en ångest i, jag vet inte, det är på något sätt, det är bara en sån jävla, eller nervositet snarare ska jag säga. Ångest behöver inte alltid vara, någon gång ibland kanske det har varit det, men oftast är det liksom, man är så jävla nervös över det.
Okej.
Okay. Och det går inte att sätta riktigt fingret på, för jag har ju egentligen alla svar. Jag vet att liksom vissa kommer hata det, vissa kommer tycka det är asbra. Det är inte det det handlar om någonstans, utan det är för en själv på något sätt, att nu ska jag släppa ifrån mig det här på något vis. Den är jävligt skum grej som jag inte riktigt får bukt med. Men jag tänker inte sluta släppa musik. Så det är inte så att jag så här, nej, nu skiter jag i det här för det är så jobbigt. Och så är det inte heller.
Men det är bara en del av cykeln.
Det är bara en del. Sen turnéerna är ju extremt speciella för att man... De är liksom som en Twilight Zone. Liksom.
Beskriv.
Allt annat som man gör på turné förutom gigget är man liksom som totalsläckare. Eller jag är det. Jag talar för mig själv här nu. Jag går inte utanför turnébussen. Jag tar mig ingenstans utan jag lever i en bubbla bara. Jag ringer hem och pratar med mina barn och min fru. That's it liksom. Men till och med det, när man är på turné, jag blir så jävla liksom blasé på dagarna. Jag vet inte om det är någon så här inbyggd grej som jag har jobbat upp för att spara energin till kvällen. Det kan vara en sån grej, men det blir ju så här nattdjur liksom. Jag kommer ihåg någon gång när vi var i England och spelade typ 2004. Riktigt jobbig turné, så här 50 pers på varje gig första gången vi var i England. Så här huliganstämning på dem som var där. Så här, ja, en jävligt krigisk turné, jobbig som fan, smutsigt. Dåliga tour, om ens några tour, ja, riktigt, riktigt dirty. Då satt vi och spelade tv-spel ändå, liksom, fast vi stod i London. Vi parkerade turnébussen i en så här Tescos parkeringshus. Och vi satt i den där jävla bussen så här 24 timmar och körde en hel NHL-sång på NHL 2004 då, antar jag, spelet. Mm. Och sen så gick vi och la oss i den där turnébussen. Så här, vi drog inte till Camden eller något sånt där. Vi gjorde ingenting. Liksom. Och lite så är jag fortfarande.
Okej. Okay. Det är liksom... För det, utifrån sett så ser det ju ganska glassigt ut att åka jorden runt som du har gjort flera varv liksom.
Ja, ibland har vi det glassigt. Alltså, men det är när vi går ut liksom. Är det någonting vi gör så är det ju att gå ut och klubbar eller något sånt. Och det är ju fruktansvärt kul. Alltså dansa är det roligaste jag vet, fan.
Är det så?
Ja. Mm.
Är det bra för det?
Fruktansvärt. Nej, det tror jag inte.
Nej. Okay.
Men, men jag gillar det som fan.
Ja.
Jag tycker om den typen av sätt att umgå. Jag gillar inte att, om jag är nitad, då vill inte jag stå och snacka med folk egentligen. Jag tycker inte det ger så mycket. Nej. Det är roligare att dansa.
Nitad betyder full för er som
ja.
Inte kommer från Borlänge.
Precis.
Okej, då har vi nu har vi släppt en skiva så har vi varit på turné. Liksom, vad kommer däremellan då? Det som vi... som inte är med i Mando och inte ser. Vad händer där liksom, i den delen av cykeln?
Det är jävligt så här vardagligt. Jag och Jens då, de andra bor ju i bandet. Det är bara jag och Jens som bor i Stockholm nu. De andra gjorde det länge och väl, men nu bor de i Dalsland, Luleå och i Halmstad. Så vi går ju nästan lite så här 9-5-aktigt i studion. Och jobbar. Och ibland kommer vi på någonting och gör vi inte det, då gör vi någonting annat. Liksom. Då kan det ju vara att vi sitter och lyssna på bra ljud eller något. Alltså gå igenom en synt och kolla så här, markera ljud som vi gillar på den synten. Men ofta så sitter vi med någonting, typ ett röstmemo som vi vill göra en låt av liksom. Och Jens är jävligt bra att prodda, så jag har slappat till mig lite med det där nu. Så det är mest han som sitter och proddar bakom spakarna. Jag blir jävligt mycket låtskrivare, vilket jag trivs jävligt bra med.
Mm.
Så det är kul. Alltså det känns jävligt mycket som vardag, tycker jag. Så vidare värst häftigt. Alltså det är ju konserterna som är det häftiga.
Mm.
Det är fan det. Mm. Klubbar, det kan vem som helst göra, som vi har gjort också. Vi gillar inte att gå på liksom Café Opera-ställen fast i Berlin eller, utan vi gillar att gå på liksom mer vanliga ställen, eller vad man ska säga. Kan man kalla det vanligt?
Nej, jag vet inte.
Men vi gillar att gå på bra klubbar helt enkelt. Inte liksom där superporsche, utan mer liksom, vad ska jag säga, typ Berghain.
Mm.
Det är roligt. Mm. Som fan.
Där har jag inte varit. Men du, och sen då när ni har suttit där och lyssnat igenom alla ljud i en synt, då är det liksom dags att göra en ny skiva och sen så är vi tillbaka på att släppa den. Då har vi gått varvet.
Ja, det där är ju olika från gång till gång också, hur vi gör skivorna. När vi gjorde Fröding, då var det ju Gustav Svägerska som hade en idé om att vi skulle tonsätta en låt i en virtuell utställning som hon gjorde på Carolina Rediviva biblioteket i Uppsala. Och jag kommer ihåg när Gustav sa att hon hade frågat, ja det var honom hon frågade först, eftersom det var hans vägerska tror jag. Han bara, låter inte det som en bra idé? Jag bara, tonsätta en Fröding-dikt? Ja, kanske. Typ så här. Men så gjorde han ju Snigens vis och vi tyckte den blev svinfin. Och sen så kom jag ihåg att Gustav kom med en samlade verkbok hem till mig och så här, sätt igång nu typ så här. Mm. Och så gjorde jag det. Så började det projektet. Men vi trodde ju exakt att det kanske var 200 pers som skulle liksom lyssna på den musiken vi hade spelat in sen.
Mm. Det var det inte.
Nej, men det var en jävligt bra ingång på att göra musik och inte ha liksom någon tanke om att jo, men det här kan nog funka. För de där tankarna smyger sig alltid in, tror jag, för vem som helst som gör musik. Men är inte det här en singel ändå? Mm. Den typen av tanke när man precis har gjort klart en låt man är peppad på. Liksom. Men det är fan ingen som vet vad som blir det.
Det där är ju...
Vad som blir en hit helt enkelt, eller vad som når ut, eller vad man nu ska kalla det.
Jag antar att du också har hört ryktet om att Per Gessle lät receptionisten på skivbolaget välja singel.
Jo, det har jag nog hört. Ja. Vi låg på EMI, jag måste ha hört det.
Ja, jag har kollat med honom, jag kommer inte ihåg vad han svarade. Jag tror att han sa att det var lögn.
Att det var lögn?
Ja, att det var lögn. Att det inte var så riktigt.
Nej, men lite så är det, alltså... För oss har det blivit, nästan alltid varit så att vi har liksom inte haft några åsikter om singlar, inte när vi gör skivor. Om vi ska släppa en singel, då är det klart att vi har, men det gör vi ju sällan. Vi släpper nästan jämnt album.
Mm.
Och då de låtar som är med på albumet, de tyckte vi i alla fall i stunden vi gjorde albumet var helt toppen.
Mm.
Så då spelar det ingen roll faktiskt.
Men det där är ju intressant, alltså det finns, du menar då att det går liksom inte, trots att du har jobbat med det här i snart 25 år liksom, att
nej,
det går inte att lära sig vad som kommer fästa.
Nej, jag kan inte det i alla fall. Jag vet inte, det är svårt. Vem kan det? Max Martin?
Ja, jag är ganska bra på det.
Du är också bra på det.
Bang Your Head kommer gå bäst på ert album.
Är det så?
Mm.
Det är du faktiskt inte ensam om att säga.
Nej, det ser jag. I show you what I'm about to do. Du har ju liksom levt igenom en hel jävla skivbolagskris också.
Ja, det kanske jag har.
Eller, för jag kollade upp, alltså ni, när hela Napster-rättegången var typ slut när ni kom med er debutalbum. Ja. Så det måste ju ha varit liksom väldigt hett med Pirate Bay och sånt.
Ja.
Så att ni kanske egentligen kom på ett sätt efter den.
Ja, vi kom ju mitt i krisen, ja, typ.
Det kan man väl säga.
Det var ju sånt jävla, alltså det var ju så här, de hade någon så här copy control på vår debutskiva, kommer jag ihåg. Okay. Jag kommer ihåg att jag var så jävla irriterad på det där, för att jag tyckte det såg så fult ut att ha det.
Mm.
Copy control, typ, så att det fanns något serienummer man skulle kunna läsa av. Och det verkar inte vara riktigt någon som fattade hur det fungerar heller. Så här, ja, så om Hiyoshi i Japan trycker in en bränd skiva som, alltså, ska man se det på något serienummer då i hans CD? Det var någon så här copy control.
Okay.
Jag tror det mer var en så här dekal för att skrämma bort folk.
Ja, jag förstår. Mm.
Men alltså det där har aldrig, jag tänker aldrig vara den som står i bräschen för att försöka ändra formatet som folk lyssnar på. Inte ens om det är illegalt, alltså.
Mm.
Jag skiter i det, faktiskt. Det är ändå inte det jag har inte, vi har ju haft, det kanske är lätt för mig att säga också, eftersom vi har, vår livebeat är så jävla stark och den har varit konstant stark och är fortfarande det.
Mm.
Jag trodde den skulle dö faktiskt, ärligt, när Gustav slutade, men det gjorde den inte. Utan den är där liksom, vi har en publik och det är jag så sjukt tacksam för. Och det är naturligtvis så att jag tjänar pengar på det också.
Mm.
Det blir den andra delen, det blir ju liksom bara som, det är mest för att vi ska ha ny musik att spela som vi gör det. Det går inte att tjäna en spänn på musik nu om man inte är liksom Taylor Swift eller Kanye West.
Mm.
Man måste ha så jävla mycket streams
Och inte radio heller?
Jo, det kanske det gör. Jo, det gör det. Ja. Förlag har jag ju tjänat pengar på genom åren.
Okej. Okay.
Mm. Så när vi har haft våra centrala Europa hits så har jag ju tjänat bra med deg.
Ja. Ja, grattis till det.
Ja, tack. Jag har bara skrattat lite efteråt också.
Ja. Men du, men jag bara tänker under de här åren då, har du liksom, för ni har ju ni har bytt skivbolag någon gång och lite sådär. Alltså, kan du säga någonting om hur branschen har förändrats? Har det blivit mer business liksom? Eller? Alltså, det känns som att allting ska vara mätbart då.
Den har ju det som är bra med liksom, Spotify och att det inte finns så fruktansvärt mycket pengar att tjäna på skivsidan längre. Det tror jag ändå är att man låter artisterna vara i fred lite mer. Jag upplever det så i alla fall. Det är inte det där. Precis när vi började där inför våra andra skiva, då tyckte de ju att vi skulle jobba med någon så här YouTube-producent också, vilket vi gjorde. Vilket blev asdåligt för oss. För vi är och var ett så här hemgjort band på något sätt. Homemade, vi måste få styra mycket av visionen själva, annars mår inte vi något bra typ. Mm. För det är viktigt att vara så här sann mot sig själv. Så känner vi.
Mm.
Och vi vill inte ha någon att skylla på heller om vi har gjort dåliga låtar. Jag faktiskt.
Mm.
Men då var det ju mer... Då är det lilla tänket fortfarande kvar. Men nu upplever jag inte att det är det. Nu är ju typ så här... De skivbolag som finns kvar, de... Ja, jag tror inte de vet hur de ska jobba ens till att börja med. För jag tror så här, det går... Ja, vår skiva, förra skivan, den kanske inte var så här... Den streamades kanske inte asmycket. Kanske 15 miljoner streams, allt som allt. Och det är inte mycket i en så här storbolagsvärld, tror jag inte det är mycket. Men vi märkte ju inte ett skit av det liksom. Vi hade ju mer folk än vad vi hade haft på turnén innan liksom.
Okay. Mm.
Så att det, då bara så här, ja, det går liksom inte att mäta riktigt via Spotify heller, tror jag.
Mm.
Det finns ju Spotify-artister som kanske hamnar på någon spellista som har så här 100 miljoner streams, men de kan inte sälja 5 biljetter i Skövde ens liksom. Så det är ju... Jag vet inte, det där är... Så man ska bara skita i det där, tror jag.
Mm.
Det är min inställning i alla fall.
Nej, men det låter väl supersunt.
Foka på musiken och foka på spelaren live och ja, ha kul med den helt enkelt.
Mm. Du, kan du beskriva din talang?
Ja, jag är jävligt liksom impulsiv. Det är den bästa talangen som jag har i låtskriveriet, det är impulsiva. Just att det kan komma saker. Det är som en kanal som jag någonstans har bestämt mig för att öppen i hjärnan, där jag liksom låter musik strömma igenom. Även ibland när jag inte har tid liksom, när vi ska dra ut på resa med familjen, så kan jag liksom sinka hela resan till Arlanda genom att spela in något röstmemo för att jag kommer på något i stunden. Och det är en bra sak någonstans. Jag läste en Neil Young-intervju när han skrev sin låt Southern, att det var lite samma grej. Han hade typ, hans fru ville att han skulle göra disken som han hade sagt att han skulle göra hela dagen, men han var tvungen att bara göra klart den där låten.
Mm.
Och lite så, ja, fast nu behöver han inte vara så extrem längre, för nu finns det ju röstmemon. Mm. Nu har man det ett klick bort. Mm. Spela in idén.
Mm. Och har du liksom alltid jobbat, eller så länge du har haft en telefon?
Ja, innan det hade jag någon sån här diktafon, kommer jag ihåg.
Just det.
En stor jävel som batterierna ofta tog slut. Då fick man ju panik, men då körde man ju tricket att man ringde någons telefonsvarare och sjöng in på den.
Mm.
Någon i bandet fick en så här, lyssna inte av det, för då försvinner jag måste få lyssna på den, typ. Mm. Så ja.
Jag förstår.
Du kommer ihåg.
Ja.
När man bara kunde lyssna en gång på ett meddelande. Kommer du ihåg det?
Ja. Ser du rösten som ditt huvudinstrument?
Ja, och det är också en talang jag har.
Ja.
Det är liksom det viktigaste instrumentet. Jag tycker inte att jag är jättebra på gitarr. Liksom, inget sånt som sticker ut i mitt gitarrspel. Men rösten, där känner jag att jag liksom kan få ut det jag känner. Och det är ju det handlar om.
Mm. Din heshet när du sjunger.
Ja.
Har den alltid varit där?
Nej. Alltså det är ju ett sätt som jag sjunger på. Sen kan jag ju sjunga jävligt mjukt också.
Mm.
Då måste jag ner i pitch lite. Men Mandos grej har ju varit lite att vi har dragit upp det tills det liksom är så här Freddie Mercury tonarter på något sätt, som vi brukar kalla det. Och då det började jag med att jag imiterar typ Janis Joplin och såna soliga sångerskor och sångare. Och då så här, det låter ju alltid lite distat så här, 60- och 70-tals sol. Jag tror det var det liksom jag härmar, fast jag hade ingen dist liksom. Mm. Så jag tror faktiskt att det är där jag har jobbat upp det.
Ja, jag förstår.
Sen så älskar jag att sjunga hjärtat ur mig liksom.
Mm. Men det sliter inte på rösten? För
jo, för fan. Ja,
det gör det.
Mm. När jag var ung så kunde jag göra nästan vad som helst efter spelningen. Jag kunde festa fram till 8 på morgonen. Men det kan jag inte längre liksom, om det är spelning dagen efter. Mm. Det går inte.
Nej, jag förstår.
Så nu får man planera in.
När du ska få.
Feststoppen.
Mm, jag förstår.
Men, ja, nej. Jag skulle säga något mer om rösten. Vad var det? Nej. Den förändras säkert under tid också. Mm. Det tror jag den kommer göra.
Tycker du om den?
Nej, inte så jättemycket, men jag... Alltså jag lyssnar ju aldrig på vår musik efter att vi har gjort det, men jag kan tycka om den när vi gör den ibland. Ja, det där var en bra sångtagning, typ så.
Okej. Okay. Mm.
Men det är väldigt... inte mer än det, liksom. För du... Men jag njuter av att sjunga, det gör jag.
Just det, men inte av att lyssna på när du sjunger?
Nej, det har jag aldrig riktigt vant mig vid så här...
20 år senare.
Nej.
Nej. För det är ju du, alltså, jag tänkte på det när jag läste in mig på det på dig, och jag tycker det är rimligt att vi har pratat om din sångröst nu i typ en kvart, för det är ju den är ju helt jävla fantastisk.
Tack, hörru. Vad glad jag blir.
Ja. Jag tänkte bara så här, nu vi pratade lite om hur liksom färdig du verkar vara, alltså färdigprocessad du verkar vara med liksom då skilsmässan inom situationstecken med Gustav.
Ja.
Men en sak som jag kände när jag skrev frågor till dig och läste på om dig är ju att det är rätt svårt att researcha bara dig. Därför att ni var så sammanflätade fram till 2015 liksom.
Ja.
Vad tänker du om den där sammanflätningen så här, när det har gått lite tid?
Jag tänker att den var så jävla nyttig, framförallt i början liksom. Jag vet inte om jag hade pallat att vara liksom, eller jag vet att jag skulle ha väldigt svårt att vara soloartist och dra liksom ett helt lass själv med all den uppmärksamheten. Nu sitter jag ju här och snackar själv, men då var jag, kände jag annorlunda liksom. Det var så jävla bra att ha varandra i det där, och inte bara honom utan liksom bandet också. Jag gillar ju gemenskap när man gör musik. Jag tycker att det är hela grejen med att göra musik. Jag kan gilla att göra själv, men det är bara så här några timmar jag gillar att göra själv. Ibland om jag har någon så här väldigt klar vision om vad det är för demo jag vill göra, då gör jag det liksom. Men annars är det ju gemenskap. Jag vill inte sitta själv i en loge. Jag turnerar. En skiva turnerade jag själv. När Gustav skulle ha barn var det första gången. Mm. Och då bestämde jag att jag skulle turnera den själv med så här Akura. Det var ju så jävla svårt alltså, tyckte jag. Mm. Just att sitta i logen själv och inte veta varken ut eller in liksom.
Mm.
Och inte ha någon att snacka med framförallt.
Nej, men det förstår. Mm.
Så...
Du är inte avundsjuk på Thomas Andersson, vi.
Nej, jag är inte det. Men det kanske är nice om man hittar liksom något lugn i det. Jag vet inte.
Mm.
Jag har ingen aning. Men så det har varit sjukt skönt. Men liksom hela processen med honom och allt det där. Det, hade vi suttit här för 5 år sedan. Då hade jag kanske liksom skruvat på mig mer runt det, tror jag. Jag är ganska säker på det.
Mm.
Och så här, för då kom jag ihåg att jag tänkte, jag vill inte säga något som sårar honom. Och samtidigt så vill jag liksom inte så här... Jag vill vara helt ärlig med också vad jag känner inför honom. Och nu känner jag så här, det är helt ointressant faktiskt. Jag förstår om folk tycker att det är intressant kanske vad som händer med oss eller så vidare. Men det var ju så en jävla lång nedgång innan. Så för mig när det blev liksom, uppbrottet var så här ett faktum, då var jag ju typ redan klar med det på något sätt.
Mm.
Och sen så har det gått jävligt många år nu och... Nu känner jag bara så här, Jag har varit förbannad på honom längre. Jag liksom inte, men jag är inte heller så jättesugen på att träffa honom. Så det är någon sån där konstig kombo liksom. Mm.
Men vad känner du att du har förlorat då?
Ja, alltså rent musikaliskt så var han ju en grym arrangör, ska jag säga. Han var extremt bra på att producera. Så det är jävligt synd liksom. Sen så här enkla grejer som att vi sjöng stämsång jävligt bra ihop. Det har jag inte haft med någon annan liksom.
Det gjorde ni ju verkligen.
Mm. Ja, tack. Nej, men det var även det kreativa, men sen liksom de sista åren också, så det är liksom 10 år sedan jag saknade med det kreativa.
Mm.
För de sista 5 åren kanske ihop så där, då var det ändå så här på varsitt håll. Även om vi hade den dealen att vi delade på allt rent juridiskt, så var det ändå liksom låtskrivarmässigt så var det ändå på varsitt håll på något sätt. Av en massa olika anledningar också. Vi fick ju barn och liksom, det var såna där grejer som spelade in också såklart.
Mm.
Men jag tror även personligt att vi redan då var så här på väg mot helt olika håll.
Så det blev Lennon-McCartney på riktigt?
Ja, det blev lite som de blev, ja. Mm. Exakt.
Men jag tänker lite grann på er dynamik. För att i intervjuer och sånt så blev det ju ofta att Gustav var den som pratade av er.
Mm.
Liksom. Nu får du ju ta det lasset lite mer själv eftersom du är liksom frontfigur.
Så. Ja, det är väl lite så här, vill jag att vi ska komma igenom bruset, att någon överhuvudtaget ska märka att vi släpper vår skiva, då ska jag ju sitta här med dig, Kristoffer. Mm. Faktiskt, så är det ju.
Hur trivs du med det då?
Bättre och bättre faktiskt.
Mm. Jag har ställt den frågan redan, inser jag. Men jag gjorde det igen.
Ja, men det är fan befogad fråga. Bättre och bättre, men det var skönt att luta sig mot honom också.
Mm.
Även om jag ibland inte gillade det han sa, så var det ju så här, ändå skönt.
Mm.
Jag kunde sitta där och bara småle lite grann bredvid.
Mm.
Bekvämlighetsbjörn kom in helt enkelt.
Mm, jag fattar. Men å andra sidan, om han säger jobbiga grejer och du inte sa emot, det fick tas upp efter då istället.
Ja, men vi var, om jag gjorde någonting som han inte gillade och tvärtom, så var vi fan världsämst på att reda ut sånt liksom. Ah, okay.
Mm.
Och det är någonting jag har tagit med mig ut i livet nu liksom, att vi har ju blivit nitiska med det bandet. Verkligen nitiska alltså. Vi har ju fan till och med gått i gruppterapi som Metallica. Vi filmar inte dock.
Just det.
Men eller typ så här gruppterapi / vad heter det, coaching, va?
Mm.
Typ det har vi gjort liksom, så här, snackat om grupper och just det att man aldrig ska låta saker gro inom en och sånt.
På vems initiativ?
På allas faktiskt.
Okay.
Mm. På allas. Just eftersom vi hade haft det så jävla stormigt, inte bara med honom heller utan med Mats och Samuel också.
Mm. Men gav det er något då?
Ja, det tycker jag.
Mm.
Det är så här, konflikträdslan återigen försvann lite mer.
Mm. Och för egen del då, liksom där 2015 när det kraschade inom citationstecken, hade du en terapivända då på egen hand eller?
Ja, men det hade jag. Då hade jag redan gått ett år faktiskt innan det, så det var bara så här, det var bara ytterligare en jävligt viktig grej till trädet att snacka om.
Mm.
Och lära sig av. Det är ju det. Men det är det jag kom fram till och också acceptera att fan, ibland skiter det sig med relationer.
Du, en av de intervjuer som du har gjort med en helt ocentral europeisk person var ju i något så här svenskt toppenprogram på P4. Och då frågade hon faktiskt just om juridiken liksom kring er split.
Just det, det gjorde hon fan.
Och det tyckte jag var lite intressant, för jag antar att ni fortfarande äger era låtar tillsammans, eller?
Ja, det är väl en massa olika förlag som äger dem.
Okay.
Som vi har. Ja, alla förlag jag har jobbat med har vi så här, fått en klumpsumma pengar, varit glada och sen förlagt låtarna hos dem i 20 år och sen får man tillbaka dem efter 20 år typ. Så.
Okay.
Men det är ju liksom Dixgård Norén står det där,
ja,
på dem.
Och när Gustav är ute och spelar liksom Frödinglåtar nu i somras, då någonstans så down the line så kommer det ramla ner en liten, liten peng till dig, eller?
Ja, och tvärtom.
Ja, just det. Mm.
Absolut. Ja. Och så det ska det ju vara också. Ja. Det tycker jag är fine, liksom.
Det är väl underbart. Ja. Men du, hur många gitarrer har du?
Bra fråga. Ja, vad fan är det nu då? 7 typ.
Ja.
De andra är mycket värre. Alltså, Kalleon har kanske 20 basar. Och så samlar han ju på syntar också.
Okay.
Mm. Helt vansinnig med syntar. Han köper liksom så här originalgrejer. Du vet, så här Juno 80, va? Och så här, han köper en massa sådana där grejer. Han köpte någon Moog One nu, den nya Moogen som kom. Och sådana där. Han är helt... Han och Jens i bandet är liksom torsk på prylar faktiskt.
Jag förstår. Men det är avdragsgillt.
Ja, precis. Ja,
får man hoppas. Du, tycker du att vi har pratat tillräckligt om er nya skiva?
Nej.
Nej, jag tycker inte heller det riktigt.
Det har vi inte, va?
Nej. Den heter Bang.
Mm.
Bra titel ändå.
Tycker du det?
Ja.
Eller? Marcus Larsson på Aftonbladet sa en jävligt rolig grej. Alltså, är inte det lite förpliktigande titel? Jag bara, jo, det kanske det är, fan. Du har tänkt lite på det. Men det tycker jag inte att det är faktiskt. Men det var roligt sagt. Den är ju... titeln är ju där för... Just, vi hade ju tänkt döpa den till Ubba Klubba.
Okay.
Skivan. Men just för att den är så jävla Ubba Klubba. Den är så fruktansvärt enkel. Det är så här... nästan banala gitarriff, de är så supersimpla. Det var så det började också, att jag så här, jag var peppad på Jens gitarrspel i bandet. Jag var liksom lite nykär i hans gitarrspel fortfarande, för han är så en jävla supergitarrist liksom. Kan verkligen spela extremt bra rockgitarr. Och då ville vi bara ha liksom, det bara, vi gör en sångskiva, sa jag till honom. Det är bara så här svinenkla riff och så sjunger jag ovanpå det och så är det så här soliga melodier och liksom, och det hållet. Det var den enda liksom ingången vi hade.
Mm.
Och sen kör vi så här så jävla ärliga texter vi kan, så här vardagsrealism och problem och grejer och allt man har tänkt på liksom, ovanpå det. Och så kör vi bara. Så gjorde vi det. Så han skickade mig typ 4 riff och sen så sågs vi och så började vi skriva låtar på dem helt enkelt. Och så gjorde vi så med 6 låtar till och sen så spelade vi in dem och sen var det klart liksom. Så det var jävligt skönt att inte tänka så jävla mycket också. Förra skivan, det var första efter Gustav, det var så jävla mycket tankar, vad är vi nu? Vad, alltså, det blev för mycket så då.
Och alla skulle vara med och...
Alla skulle vara med, ja. Exakt. Det var ju hela tanken med förra skivan, men jag tycker inte det blev... Några låtar blev grymma, men fan, man hade behövt, man behöver alltid en vision, annars kan man lika gärna skita i det.
Mm.
Det var faktiskt min farsa som sa, har ni ingen vision med vad ni vill göra för skiva eller om man gör en bok, sa han också. Om man inte har någon vision vad det är för någonting man vill göra, då kan man lika gärna skita i det och släppa enstaka låtar. Eller...
Mm. Ja, det är ju svårt med en vit canvas.
Ja, det är ju det.
Ja. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, men då tycker jag typ du ska intervjua människor som inte är kända. Typ någon som har något jävligt intressant jobb.
Vem som helst. Vem
kanske
har ett intressant
jobb? En psykolog.
Ja.
Eller någon som jobbar med människor. Kanske någon lärare som typ något sånt.
Ja. Hörru, otroligt mysigt var det att träffa dig. Jag hoppas att du inte tyckte att det var för sladdrigt.
Nej, det var skittrevligt det här.
Ja, det tycker jag med.
På riktigt.
Tack så hemskt mycket. Björn Dixgård, och om du tyckte det här var mys, ja, då skulle du bara veta hur fint vi hade det när vi spelade in uppvärmning. Och det kan du ju på Instagram, sök och du ska finna. Nästa vecka blir det ännu en fantastisk artist, nämligen, och det här vet jag att många längtat efter, den här.
Och jag ville ju vara, jag vill vara på sidan om, jag vill vara fortfarande, fast jag hade varit det ett tag, liksom kämpa med att vara okänd. Och folk kände ju ändå igen mig, många i alla fall på bageriet. Jag tänkte, vad fan jobbar han här för? För jag åker inte han runt och spelar musik.
Ja, visst är det Jakob Hellmans ljuva stämma du hör. Och mer av den om en vecka. Nu blir det rockdock. Mando Diao, Long Long Way. Tack för idag. I got a long, 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 long way to go. And I don't know where I'm coming from. So I travel on. We'll be right back.
our travel homes. I got a long, 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 long way to go, and I don't know where I'm coming from, so I travel home. I never felt before. Falling into pieces once again. I got nowhere to go. Got nowhere to go. Yeah. I got a long, 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 long way to go. And I don't know where I'm coming from. So I travel on.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.